I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi Scandinavian startade ju som en herrmodeplattform för skandinaviska varumärken egentligen, för att hjälpa dem nå ut i världen. Det var ju liksom missionen. Och sen har vår plattform utvecklats över tid. Det har liksom varit ett slags sökande i, på sätt och vis, både efter affärsmodellen och i sättet vi förhåller oss till de liksom, innehåll och de aktiveringar vi har gjort. Vi har publicerat 5 magasin halvårsvis. Vi har gjort ett stort antal såna tabloidaktiga newspapers för olika modemässor och designveckor världen över. Vi har gjort ett 40-tal event. Och så har vi då byggt en under förra året en e-handelsplattform. Så hela idén med Scandinavian Man var ju liksom att se hur innehåll och kommers skulle kunna leva ihop. Liksom. Och det har gått väldigt bra på många olika sätt, men just den här e-handelsplattformen funkar inte. Vi har tittat över hur vi ska gå vidare framåt helt enkelt. Mm. Och då har det fått konsekvensen att jag har delat på mig från min affärspartner, eller min grundare. Som jag tror jag nämnde för dig tidigare. Mm. Och så har jag köpt loss varumärket själv för att driva det vidare själv.
Scandinavian Man alltså.
Scandinavian Man. Mm-hmm.
All right.
Så min plan här för... Vad var det, 4-5 veckor sedan? Nej, jag hade precis gått igenom den här, dels den här affärsmässiga separationen och städat upp i det här som kan uppstå när sånt där händer. Så hade jag liksom såhär, ja, nu har jag varumärket, nu har jag min lilla organisation kvar, mina nyckelmedarbetare. Nu gasar vi. Och så kom corona.
För det vore ju spännande att prata om, tänker jag. Så här, vad har du lärt eller vad har du dragit för erfarenheter av? Om man nu pratar om Scandinavian Man som ett varumärke och det som ett begrepp, hur har det liksom utvecklats och hur har det växt hos dig? Det finns fortfarande en grund för det då, utgår ifrån.
Det finns absolut en grund, och det som har varit starkast med Scandinavian Man har ju varit att vi har tidigt positionerat oss och byggt en plattform som var starkt värderingsgrundad. Liksom. Mm. Att allt vi gjorde liksom, i form av innehåll, de projekt vi skapade tillsammans med andra varumärken, magasinet, alla panelsamtal vi har gjort, allt live-innehåll vi har gjort, fotoutställningar, allt det här har grundat sig i någon form av idé kring de skandinaviska grundvärderingarna som vi definierar som innovation, jämställdhet, hållbarhet och närheten till naturen. Liksom.
Ja.
Och det där är ju inte ett dugg omodernt.
Snarare tvärtom.
Och jag känner liksom det kommer vara än viktigare framöver. Särskilt för företag inom de här näringarna, liksom, mode och design och så vidare. Man kommer inte kunna komma runt hållbarhetsfrågan framöver.
Nej. Det, och gemensamt för allt det där som du pratar om är ju att det finns en väldigt stark värdegrund i det man håller på med.
Ja, precis. Sen, så det ser jag en enorm styrka i.
Ja.
Och jag har suttit och klurat på en slags lite utav en relansering då av Scandinavian Man från det att jag tar över här och tanken var då att relansera det här nu i maj med ett stort konferens och en stort event här, så det kommer inte bli av. Så att jag sitter här och liksom men lite som många tror jag i den här sidan sitter och avvaktar nästa steg liksom. När kan man gasa på här igen?
När du har suttit nu då på kammaren och klurat liksom och filat på idén, vad har du landat i då?
Det jag har insett framför allt är att jag vill jobba med de här frågorna. Och jag inser också att man ska liksom lite grann, man går ju tillbaka till det man vet bäst egentligen. Och att hålla på och bygga retail-plattformar och ägna sig åt pop-up-butiker och såna här saker som vi har gjort väldigt mycket. Många gånger väldigt bra, men vi har ju liksom inte riktigt fått snurr på det. Det känns ganska skönt att lämna det åt sidan. Låta någon annan ta hand om retail, särskilt i dessa tider, också skönt att lämna retail åt sidan. Och tänka på vilka frågor kommer vi behöva prata om de närmsta liksom, 5 åren? Eller bara 2-3 åren? Och då tror jag att just liksom, båda de här branscherna, design, mode, de har behov av att innovera sig, liksom, att transformera sig. Och de kan bara göra det genom teknisk innovation och att ta hållbarhetsfrågan på allvar. Om man inte har de här två momenten, då tror jag att man har svårt att ta sig förbi den här, liksom, de närmsta åren. Och det vill jag skapa en redaktionell plattform som understödjer. Det jag ser i den stora, det här fina ordet convergence, att olika ämnen och teknologier konvergerar, det är det man ser driver utvecklingen framåt. Och det är precis så som jag nämnde, liksom, att de här världarna måste ta av varandra och lära sig av varandra för att kunna ta sig framåt. Liksom, det finns inga silos. Liksom. Och det märker vi också kommersiellt, att vi lyckas få till bra grejer när vi och i designbranschen applicerar kanske en modeestetik eller jobbar med teknikföretag, har ett starkt nätverk ute i de här kreativa världarna. Liksom. Så att jag tror också att det finns ett värde av att de här ämnena kan leva liksom, tillsammans. Mm. Det är väldigt, väldigt nyfiken på att utveckla mer.
Stackare, det här är en nackdel med mina luncher, att mina lunchgäster ofta inte hinner käka. Liksom, så att jag vill helt enkelt sitta där och babbla lite så att du får i lite mat. Så det är lite grann tillbaka till de journalistiska rötterna för din del då?
Absolut fokus på innehåll. Och det gäller ju både i det vi skapar så att säga i vår journalistiska gärning eller vad man ska säga, något lite högtravande, men i i det innehåll vi publicerar inom ramen för vårt magasin och vår webb och sociala kanaler, podcast och så vidare. Men även i relation liksom, kommersiellt med de varumärken vi jobbar med så handlar det väldigt mycket om innehåll. Varumärken har ett enormt behov av att skapa innehåll idag. Vi pratade precis nyss om hur du ska kunna få hävstång på dina poddar här. Liksom. Att få ut dem på alla plattformar. Twitter, Facebook, Instagram liksom, IGTV, Instagram Stories, TikTok, LinkedIn. Alltså, du behöver ju finnas på alla de här plattformarna samtidigt. Och det är ju, jag vet ju vilken stress det är bara för min egen plattform. Men jag ser ju ännu större liksom, skräcken i ögonen hos varumärkena som är så här. Vi måste ut varje dag med bilder och material och innehåll. Liksom.
Ja. Jag är nyfiken på, vad har du, för när du drog igång det här, Scandinavian Man, och så är det ju allting, tänker jag. Man går ju alltid in med en föreställning om hur saker och ting är. Och du pratar ju mycket om värderingsdrivet och de här liksom ledord som innovation och hållbarhet och så vidare. Var det så som du tänkte dig? Liksom? Eller hur skulle du liksom så här... Går det liksom att sammanfatta någon slags bild av hur det ser ut bland skandinaviska varumärken inom mode och inredning när det gäller de här frågorna?
Om jag ska vara helt superkrass så är jag ju osäker på hur många av de här varumärkena som kommer finnas kvar. Och det sa jag redan förra året. Det har inte med liksom, coronakrisen att göra. Jag tror att den kommer bara förvärra den här situationen. Men därför att dels är en sån enorm transformation på hur vi konsumerar varor och hur vi tar till oss det. Så det är liksom hela distributionssystemet och sådär. Sen finns det ju på andra sidan då, det är ju det här värderingsgrundade sättet att kommunicera. Låter ju jävligt högtravande på sätt och vis. Men alltså, I promise you, alla de varumärkena som kommer kunna överleva, det är de som tar sin kommunikation på allvar och har en autentisk berättelse. Det ger dem ett existensberättigande.
Liksom. Nej, men jag känner ju verkligen igen med det där. För att jag menar, alla mina luncher handlar ju om i princip samma sak. Eller samma frågeställning dyker upp oavsett ämne eller inriktning kan man säga så här. Nämligen, varför gör du det du gör? Vad är det som liksom ligger bakom det du håller på med? Och det är klart att när man får en sån fråga, då måste man ju försöka formulera sig på ett sätt som gör att det känns liksom autentiskt, på riktigt, relevant, trovärdigt och så vidare. Så att det är en bra... Och jag tror verkligen att, eller jag är helt övertygad om att det är där allting bottnar. Liksom. Utan det så kommer du inte liksom på sikt att bli framgångsrik i det du håller på med.
Nej, och det där tror jag visar sig. Jag tror, om man tittar till undersökningarna, konsumentundersökningarna som görs, så ser man ju att konsumenterna är sugna på någonting annat. Mm. Jag tycker man, om man läser dem lite tar lite höjd i hur man läser de här konsumentundersökningarna, så tycker jag att det finns en väldigt tydlig törst efter någonting nytt och någonting annat hos konsumenten, men att det kanske inte alltid levereras det från marknaden eller från företagen. Mm. Det här är jag nyfiken på framöver. Mm. Jag är lite ute på okänt vatten här, ja, i den här formuleringen, men det finns någonting i det där.
Så du menar på något sätt att behovet skulle kunna vara större än vad efterfrågan är idag? Behovet är större än vad utbudet är.
Ja, på sätt och vis. Och behovet, törsten efter varumärken som tycker någonting, som tar ställning, som har en tydlig liksom, position i vad de står för. Ja. Det ser man i undersökningarna, att det behovet är jättestort. Ja. Men man ser det, och den krassa säger då, ja men så säger folk när man är i en undersökning, så går man ändå ut och shoppar liksom billiga kläder och så vidare. Men den så här optimistiska läsningen av det är att varumärken inte kommer ikapp. Nej. Vi har inte levererat på den här törsten som finns hos konsumenterna. Nej. Det är jag supernyfiken på. Uh-huh. Och det tror jag vi kommer se ännu mer. Liksom. Uh-huh. Sådana här kriser vi befinner oss i tydliggör det också. När det blir tydligt vad liksom, alla ifrågasätter vad det är som är viktigt för en själv. Liksom. Uh-huh. Och att köpa ett par nya liksom, färgglada skor för 8000 spänn eller en designer t-shirt som är ute om en säsong. Liksom, det tror jag kommer vara problematiskt. Uh-huh. Även om jag tror mode och design alltid kommer att vara viktigt för människor. Mm. Liksom. Men det finns en annan...
Så där tänker du, eller där menar du helt enkelt att det är många bolag som behöver göra sin hemläxa mycket bättre för att nå upp till den typen av liksom efterfrågan
absolut.
På berättelser som på något sätt är
absolut.
På riktigt.
Och också så här, jag höll på att säga don't get me started on modebranschen. Men
du har ändå jobbat med det nu i...
Ja, och det har lett mig till är den här punkten där vi är i nu, där vi så här, vi måste ju göra om det här, för det är något som inte stämmer. Liksom. Vi producerar 150 miljarder plagg varje år i världen. Ja. På en, jag vet inte, är vi uppe på 10 miljarder eller 8?
Mm, ungefär, vad brukar vi säga det? 9-10.
Ja, men det är ju liksom x antal plagg per person som jag inte kan räkna ut nu, men det är helt uppenbart alldeles för mycket. Mm. En tredjedel av de här plaggen når aldrig konsumenten. De är bara överflödsproduktion, liksom, syns i butiker och på lager och så vidare. Mm. Så en tredjedel några aldrig konsumenten, 50 miljarder plagg, 1% återanvänds, återvinns till nya
av
plagg.
Av de 50 miljarderna?
Av de här 150 miljarderna.
Ja, just det.
Totalt, av totalen. 1% återvinns. Mm. Ja, det ger ju en jävligt liksom, utmattande bild av problemet. Vi använder våra plagg 3 gånger i snitt, sen slutar vi använda. Det här problemet bär vi alla skuld till. Det går inte att peka på en enda enskild individ eller företag eller liksom, varken om de är fast fashion eller liksom luxury eller vad det nu än är. Vi står alla inför den här utmaningen när det kommer till mode. Och jag kommer inte liksom nu, efter att ha berättat detta, komma med massa svar men lösningar, för det har jag inte. Nej. Men jag tror att det vi pratade om precis, liksom, om att vara starkt värderingsgrundad, för att konkretisera det, jag tror som varumärke kommer du behöva motivera din existens mycket, mycket tydligare framöver. Ja. Varför finns du? Vad fyller du för funktion i folks liv? Är det bara att prångla ut kläder i olika färger? Ja. Vi ingen av oss behöver fler kläder.
Nej.
Du behöver inte det heller. Inte jag. Och även i och med liksom det här snabbmodet, så är det gäller ju också egentligen alla samhällsklasser.
Om jag ska vara lite krass från min sida då, så kan jag ju, när jag läser modepress eller livsstilspress, så tycker jag att den ofta är väldigt liksom, lite ifrågasättande.
Mm.
Det har blivit bättre och bättre, men det är ju inte, liksom, det är inte där man förväntar sig hitta liksom, kanske journalistik som i första hand driver kampanjer eller som liksom väcker frågeställningar eller ifrågasätter och sådär. För att jag menar, i det du säger nu så finns det ju en ganska stark ton av ifrågasättande.
Mm.
Så hur tänker ni att ni ska berätta om det här då?
Nej, men det finns väl två angreppssätt här. Det ena är att om man som vi har märkt inte har modebranschen som sin huvudsakliga födkrok, det vill säga att vi får pengar från modevarumärken genom annonsering och annat, så skapar det ett annat oberoende gentemot modebranschen.
Mm. För det är ju det klassiska vad gäller liksom alltså traditionell modepress.
Jag har jobbat på traditionella månadsmagasin. Det är en ohygglig liksom, beroendeställning man är gentemot annonsörerna. Och det råder ju ingen som helst hemlighet om att man förväntas liksom bevaka och exponera varumärken i modestories och annat liksom, om de kommer in som annonsörer. Och det tycker jag, det är väl på sätt och vis fine, men det jag tycker är egentligen mest spännande, det är att jag tror att modevarumärkena själva är väldigt öppna för att prata om den här frågan. För jag tror att de inser vilken utmanande sits de har. Som jag sa, det finns ingen enskild individ eller inget enskilt företag som kommer lösa den här grejen. Så vi kommer bara lösa det tillsammans. Så om jag kan skapa i alla fall en liten del av en plattform där vi kan prata om de här frågorna, så tror jag det faktiskt också välkomnas av varumärken. För många står där helt handfallna och vet inte riktigt var de ska börja.
Man får också en känsla av så här att många av de här bolagen och varumärken, de behöver liksom vinna tillbaka sina kunder på något sätt. Eller hur? De behöver liksom få, för nu har ju debatten med all rätt handlat väldigt mycket om det som du precis pratade om här med överkonsumtion och överproduktion av kläder och sådär. Det känns som att nu behöver man vinna tillbaka konsumenten. Och hur gör man det? Jo, genom att kanske vara på riktigt.
Jag tror också att det är jätteviktigt när man pratar om de här frågorna att angripa det från flera olika håll samtidigt. Vi kan inte shama fast fashion liksom 100% och bara utesluta dem. För det är faktiskt fast fashion-varumärken som kommer kunna applicera nya teknologier, nya sätt att förändra liksom, produktionskedjan genom teknik och AI anpassat, få ner det här gapet mellan utbud och efterfrågan. Det är bara de som kan få skala på det.
Mm.
Så där finns det jättespännande saker som händer.
Mm.
Sen är det också viktigt att säga, man kan ju bli rätt deprimerad om man pratar om de här. Jag drar upp massa hemska siffror som ingen känner att de kan liksom hantera.
Mm.
Eller att man känner att man kan göra någonting åt. Var börjar man liksom?
Mm.
Att också att som varumärke måste man också behålla ett slags självförtroende i att man gör någonting positivt för människor.
Mm.
Och att, men att hitta det här, vart lägger man sig nivån? Liksom? Man kan inte bara krypa in i ett hörn och känna sig skyldig och be om ursäkt för sig själv. Och så här, förlåt att jag gör mode och kläder. Det var inte meningen, jag bara gillade det liksom, när jag växte upp och nu gör jag det. Ja, men så här, jag tror också att det är så här, mode fyller en jätteviktig funktion i våra liv. Vi kommer alltid behöva ha kläder på oss. Vi kommer alltid vilja använda mode för att kommunicera gentemot omvärlden, vilka vi är, vilken tillhörighet vi har och så vidare. Så att det handlar ju mer om att skruva på rattarna här lite grann. Liksom.
Mm.
Hur många nya shirt jackets måste man ha varje år? Liksom? Hur kan vi hitta sätt att återvinna de här plaggen som faktiskt finns? Jag menar, bara genom att leka med siffrorna. Liksom. Skulle vi använda våra plagg 6 gånger istället för 3 gånger i snitt? Skulle vi kunna få ner den här överproduktionen av 50 miljarder plagg till hälften. Det skulle få enorma konsekvenser för planeten på ett positivt sätt. Liksom.
Nej, men jag tänker också att mode är ju, det är väl kanske i alla fall lätt ett av de allra starkaste uttryckssätten för mig som individ att uttrycka vem jag är.
Mm.
När vi träffar varandra till exempel, vad har jag på mig? Det är klart att det uttrycker ju vad jag står för och vad jag vill liksom förmedla för bild av mig själv.
Mm.
Och det är klart, kan man ladda de pylarna jag har på mig med de typen av värden, då blir det en otroligt stark liksom sätt att kommunicera på. Nu är det ju snarare så här, aha, du får en kavaj från, hur fan kan du ha det? Liksom? Mm. De gör ju det där och det där, eller vad det nu är.
Mm. Mm. Och förlängning av det, apropå teknik och mode, det är ju om man tittar på, om man definierar på det sättet som du gör nu, det vill säga mode är sättet för oss att visa mot omvärlden vilka vi är.
Mm.
Betänk då att vi har, vad är det nu? 2,5 miljard gamers i världen som man väntar sig ska växa med 1 miljard varannat år nu eller vad det nu är. Vi har plattformar som Fortnite, Roblox, och så vidare. Enorma liksom spelplattformar som de som spelar, jag spelar inte, min dotter spelar till exempel, mm. kliver in i de här världarna och har avatarer.
Mm.
Och vi möter våra vänner i de här världarna. Och vad är det Fortnite gör? Man köper skins, mm. kallade man det för.
Mm.
Det är ju egentligen, man köper outfits.
Mm.
Man definierar sig själv mm. gentemot sin omvärld genom att klä om sig själv i den här digitala skruden.
Mm.
Och tänk sen vad som händer när virtual reality kommer att komma på allvar liksom, inom några år, vilket man tror. Vi tar på oss de här hjälmarna istället. Liksom. Mm. Kliver in i världen, träffar våra vänner. Men när min 9-åriga dotter kommer hem från skolan, hon umgås ju, jag vet inte om det är lika mycket, men hon umgås väldigt mycket med sina vänner inne i Roblox.
Mm.
Och ringer upp sina vänner. Ska vi mötas? Hon säger det. Ska vi mötas där och där?
Mm.
Och då har de två liksom färgglada avatarer som möts och så spelar de och håller på. Det är ju ett sätt att umgås.
Ja.
Och kan det bli... jag tror jag är helt övertygad av att de som kan det här bättre än jag säger att vi kommer komma dit att vi har digitala versioner av oss själva
mm.
som kanske uppfyller de här behoven som mode har uppfyllt hittills, det vill säga att vi visar omvärlden vilka vi är, vi har olika typer av skins, det finns också enorma möjligheter för modevarumärken att kliva in där och liksom sälja Gucci-kläder eller vad det nu kan vara liksom i digital form
mm.
då kanske vi kan få ner det här trycket på produktionen, att vi använder planetens resurser för att skapa mode. Vi kanske kan göra det digitalt istället.
Mm.
Det är också en jättespännande
utveckling
som man kan prata länge om, tror jag.
Men du, om ni nu inte, vilket jag tolkar dig som då, att inte kommer att hitta finansiärer eller partners till redaktionella håll från mode- och designindustrin, då, var kommer pengarna komma ifrån då?
Teknik. Det finns idag enormt många företag, framförallt i Norden också, som sitter på enorma innovationer. Man ser på vilka företag som får stora investeringar och som man tror och hoppas på ska vara med och styra utvecklingen, så är ju det som man kallar för startups eller liksom innovationsföretag. De här företagen, om man tittar på hur de kommunicerar, titta på hur deras hemsidor ser ut, titta på hur deras kommunikation ser ut, så de är ju fast i en slags tech-bubbla
mm.
som egentligen har väldigt lite att göra med hur konsumenter i allmänhet tar till sig varumärken och bygger ett känslomässigt relation till varumärken.
Mm.
Så jag tror att det finns en apropå konvergering här också, liksom, att det finns en...
Förlåt, Conrad, vill du ha lite kaffe eller?
Hemskt gärna.
Ja.
Svart kaffe.
Ja, var snällt. Tack.
Underbart. Jag tror att det finns en brygga här. Liksom. Mm. Jag tror att det finns väldigt många företag som har behov av att skapa identitet och skapa berättelser om sig själva. Där man kan hämta inspiration från hur man har pratat till konsumenter i modepress och i designpress och så vidare. Som är starkt liksom, känslomässigt drivet och
mm.
drivs av någon slags att ha, måste ha, vilja och så vidare. Liksom. Mm. Så det ser jag som en jättepotential.
Ja, jag tror jag förstår vad du menar, för det finns ju, jag menar, det som du var inne på lite tidigare också, du pratade om konvergens och sådär, mm. det är ju någonting som sker där teknikbolag, förut var ju teknikbolag mycket mm. mer, och livsstil och design och mode var, nu har ju de där liksom, nu är ju teknikbolagen livsstilsbolag.
Exakt, och det finns fortfarande det ska väl fortfarande här liksom, mm. för att så här, modeföretagen kommer behöva applicera teknik på sina produkter och sättet de kommunicerar med oss. Jag menar, och någonstans, vad är en möbel och vad är en teknikprodukt och vad är en, mm. liksom vad är en vas, liksom, vad är en bokhylla liksom. Mm. Allt det här kommer säkert vara uppkopplat, ha olika typer av sensorer inom sig, hela det här connected living temat, kylskåpen, alla våra dammsugor, allt vad det är, kommer liksom ha sensorer som talar om för oss när vi ska köpa nya.
Tekniken tar sig in i alla våra prylar och som är designade, och då är teknik inte teknik utan då är det design.
Ja, allt tyder på det. Allt tyder på att tekniken bara, vi kommer bli mer och mer uppkopplade. Vi har arbetat i mode och designsfären större delen av vuxenliv.
Mm.
Men jag har behov av att jag tycker det här är så fruktansvärt spännande. Jag tycker vi lever i en så fruktansvärt spännande tid liksom, där de här sakerna kommer påverkas enormt mycket. De gör ju det redan idag. Liksom.
Ja.
Än mer framöver.
Ja.
Och mer än vad vi tror. Liksom.
Mm. Du måste dra kanske.
Jag måste röra mig.
Ja. Sista frågan. Ja. Min stående fråga. Mm. Vad är din bästa idé?
Det här vet ju jag att du frågar.
Så ändå har du inte hunnit att tänka på det.
Min bästa idé som fortfarande håller efter alla dessa år, det är att intervjua människor. Jag startade ett fanzine när jag var 16-17. Och genom det fanzinet så fick jag träffa min stora idol Andres Lokko. Jag sitta med honom i en och en halv timme i Stockholm. Och jag fick träffa alla de artister som passerade Umeå där jag kom ifrån. Vilket ingen annan fick. Och jag fick sitta och prata med dem i en timme. Och det fick ingen annan. Det fick jag för att jag sa, jag har en tidning och jag är journalist.
Just det.
Och det är min bästa idé. Och det håller fortfarande. Ja. Jag håller än mer än idag.
Ja. Så det kan inte bli bättre än den här typen av samtal?
Du gör ju exakt samma grej med din lunch här och din podd här. Liksom. Det är samma hack.
Ja.
Du har skapat ett format som folk vill vara del av.
Ja.
Uppsidan för dig är att du får ta del av deras idéer, deras världar.
Ja.
Och det finns ingen viktigare valuta idag än att ha access till de här informationsflödena.
Is Acast Recommends. Every week we pick one of our favorite shows, and this is one we think you're gonna love.
Hey lady, it's Terry here.
And Dr. Dom, and we're the hosts of the Her Space podcast. In a world where Black women are often underrepresented and misunderstood, we need more safe spaces to just be.
Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for Black women. Be sure to tune into Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out Her Space wherever you listen to podcasts.
Acast is home to the biggest podcasts from the U.S. and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.